Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Det kommer bli lite tjat om turné här ett tag framöver, men har man redan köpt biljett, ja, då har man den fria lyckan att trycka på framåtpilen 2 gånger. Kom och kolla på kul och var här. Jag kommer till 9 städer i Sverige, varav alla råkar vara just min favoritstad. Skynda innan det tar slut och skynda ännu mer om du är Patreon, då rabattkoden till er löper ut nu på söndag. Den finns på Patreon-sidan. Gå in där om du missat det. Biljetterna finns ju på www.stauppbolaget.se. Länk finns i den här avsnittets beskrivning. Jag är ledsen, hörni, att det inte har blivit något avsnitt på senaste tid. Det har varit corona och sån skit. Men nu är pandemin över, vad jag har förstått. Så det blir skönt. Men veckans gäst, älskade ni, är poet och författare. Jag minns att jag såg honom på tv när jag var liten och blev helt ställd. Det var så coolt. Så sen gick jag till bibblan, minns jag, och lånade hans böcker, eller bok kanske. Det var nog så tidigt på den tiden. Och hade jag varit lite smartare och haft bättre attention span så tror jag att jag hade orkat fortsätta vara intresserad av poesi. Men det föll bort lite. Sen har jag hört hans namn hela tiden såklart. Han har ju varit känd hur länge som helst. Jag såg honom gästa Petter på en scen en gång, och för ett halvår sedan ungefär så hörde jag att hans nya musiksatsning Daniel Forever skulle öppna för Amazon på deras turné. Amazon som jag älskar. Då kollade jag upp dem och då blev jag återigen så där ställd. Helt ställd. Jag blir så när jag gillar saker. Jag måste visa det för andra. Det är en tipsare. Jag spelade upp dem för Elin, min tjej. Och det var dumt gjort. För hon satt och sminkade sig då. Så tårarna pajade hela den processen. Så då fick jag tipsa andra. Jag fick tipsa för kompisar och familj istället. Skitsamma. Han är otrolig. Podden klipps som vanligt av Alex på Silverdrake förlag. Glöm inte att bli Patreon förresten. För där ligger ett bonusavsnitt med dagens gäst. Vem är det då? Undrar ni? Jo, så här är det. 208:e sidan i Mina vännerboken, Daniel Boyaxioglu. Hej!
Hej, hej!
Hjärtinnerligt varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Bra.
Ja.
Det är det korta svaret och det längre svaret är bättre än på väldigt länge.
Mm.
Ja.
Inte för att avslöja några bakom kulisserna hemligheter, men jag frågade ju dig innan vi drog igång. Och då fick jag ju 10-minuters versionen.
Ja, just
det. På ett väldigt härligt sätt.
Ja, men om jag skulle ge 30-sekunders versionen så är det att jag har liksom vuxit in i min kropp på något sätt. Jag känner att jag är i fas med min ålder. Det är en faktor.
Mm.
Jag kan lämna vissa kamper, inte bakom mig, men jag får ett annat perspektiv till dem.
Mm.
Saker som har varit utmanande i mitt liv. Jag får hålla mig, uppdatera mitt förhållningssätt till.
Mm.
Nej, jag tror bara att det är att jag har förmågan och förmögen att förhålla mig till saker som kommer in i mitt liv nu med större lust än det har varit förut.
Det är ju, hörde jag ju inte var hela sanningen. Men kan man konkretisera det på typ så här, 35-åriga Daniel, finns det någonting så här han skulle flippa på som den 40-åriga Daniel inte gör?
Inte flippa. Jag har inte flippat så mycket. Mm. Men jag kanske skulle inte svara på mejlet. Eller inte komma på festen. Mm. Eller avstå någonting. Eller om jag tycker du är en punkkula, då skulle jag kolla på ett visst sätt när du pratar med mig eller skratta på ett visst sätt eller inte skratta.
Mm.
Kolla bort vid precis rätt tillfälle. Var på min vakt på ett annat sätt.
Ja.
Mot olika typer. Och det finns ju, det vet ju du också, typer i vår bransch liksom. Som man har åsikter om.
Mm. Nu kan du ha garden nere på ett annat sätt då?
Nej, men nu jag är jag.
Mm.
Det är, jag behöver inte markera mot dem.
Nej.
Vem jag är tydligt.
Mm.
Det har varit i 20 år.
Yeah.
Tydligare än så här blir det inte.
Nej.
Och också när man blir 40, du får ett facit. Det som har funkat och det som inte har funkat har inte funkat. Mm. Du kan kolla på ditt liv så här, och de här principerna, de här ställningstagandena, de här idéerna som du har haft. Vilka funkade, vilka funkade inte? En hel del funkade inte. Det gjorde inte ditt liv bättre. Du mådde inte bra allt vad det var. Och det du ville skulle hända, hände inte. Så då måste, du har nu chans. Du har 20 år till om Gud vill framför dig. Och efter det kan du ju kolla igen. Vad funkade och vad funkade inte. Nu har jag varit vuxen i 20 år. Så det kan jag kolla på. Och säga, Daniel, hur vill du att de här 20 åren som väntar dig ska vara?
Mm. De senaste 20 åren har du också... Mer såklart, men du har, inte på scen kanske, men du har varit semi-offentlig åtminstone i 20 år.
Ja.
Och jag har hört dig prata ganska mycket om den ensamheten. Ja. Du har varit ensam i en bransch, du har rest ensam, du har stått på scen ensam, du har fått sköta pappersarbetet själv. Och, alltså, du har varit en ensam människa.
Arbetare. Ja, ganska mycket ensamhet liksom i min konstitution. Så.
Mm.
Men också i det... Där vet man inte hönan eller ägget var det börjar.
Nej.
Jag kommer från en familj, jag har 3 syskon. Jag har mycket fina vänner. Jag är inte ensam så. Och jag får jättemycket fin stöd. Jag hade nog inte klarat mig så långt utan den massiva kärleken som omger mig i min närhet. Det vill jag också framhålla. Men jobbet är ensamt. Det är mycket att sitta själv och skriva. Och uppdragen är ofta att man utför dem själv. Som man jämför med till exempel som nu jag har det här bandet som jag jobbar med.
Mm.
Då är vi ju tillsammans. Det är ju något annat, verkligen.
Ja, för jag undrar, gör det dig till en sämre gruppmedlem?
Ja, absolut. Det måste jag vakta hela tiden. Alltså jag har inte den sociala träningen som de flesta har. Den professionellt sociala träningen.
Nej, just det.
De flesta som har något jobb, där finns det ju folk som de inte gillar på jobbet.
Mm.
Jag har ju inte det. Jag har ju valt mina sammanhang själv i 20 år. Och om det var något, man gjorde något jobb, man jobbade på en teater 8 månader. Det var någon typ där. Ja, men det är 8 månader. Sen är det klart, jag kommer aldrig jobba med den personen igen. Glöm och dröm. Resten av livet. Så då får man inte det här som alla andra får. Träningen att säga, ja men han är sån. Hon är sån. Mm. Varför det? Jag är inte så. Du vet, varför ska jag acceptera? Min grej blir en annan grej. Och den kan vara bra till vissa saker. Men den blir begränsande i just det så här professionellt sociala.
Vad har du lärt dig då? Så här långt?
Av den grejen?
Ja.
Alltså,
kan man tänka så enkelt att du har fått läxor i grupparbete? Typ?
Jag vet inte, lärt mig eller inte lärt mig. Men det har ju hur det har format mig kan jag säga så här. Mm. Några saker som jag firar ur det här, det är att jag känner mig alliansfri.
Mm.
Jag måste inte typ gå på någons... teaterföreställning som jag tycker är bajs och låtsas tycka om det.
Mm.
Jag har inga krav så.
Förlåt, nu syftar du på alla de ensamma åren, va?
Nej, nu syftar jag på vem jag har blivit av de ensamma åren.
Oh, de ensamma, just, ja. Inte av den nya gruppen, inte av att nu jobbar i grupp. Just det, men då förstår jag. Det låter ju, jag förstår. Mm.
Det är ganska soft faktiskt, att man inte behöver smöra för folk som man inte vill.
Mm.
Eller låtsas tycka om någon sån här bok som har kommit. Fast man inte gör det.
Nej.
Det tycker jag är skönt.
Mm.
Och en annan konsekvens det är typ jag väljer hellre att hänga med en barndomsvän eller en brottare eller en bramman än en poet.
Mm.
Fast det är ju intressant för mig att hänga med poeter egentligen.
Mm.
Det är bara att jag inte gör det.
Ja.
Jag vill stå fri. Det påverkar ju mig också att vissa samtal som är intressanta för mig, de kan jag ju inte ha så ofta.
Nej.
Jag håller mig lite borta ur de där kretsarna.
Mm.
Det kan jag se framtiden här, de här 20 åren som jag har framför mig om jag gör på ett annat sätt.
Ja.
Vet jag inte.
Hur tycker du att du är som kompis?
Jag är mest av allt snäll.
Mm.
Det kanske man inte tror.
Jo.
Gör man?
Ja.
Men jag kommer fram till det.
Mm.
Att det tycker jag är det viktigaste att vara.
Mm.
Och det är det jag söker hos andra. Mm. Människor som är snälla. Sen att vara cool eller inte är så. Jag tycker att allting kan vara coolt. Det enda som inte är coolt är när man inte är sig själv.
Mm.
Det där står jag inte ut med. Mm. Folk som spelar tuffa fast man ser du, hallå, och sätter dig på din svans där borta. Du vet.
Yeah.
Det där pallar jag inte med.
Yeah.
Folk som kör mycket spel och de försöker imponera fast jag inte har påkallat det. Det pallar jag inte. Och så här, folk som ska snacka överdrivet mycket om sånt som inte jag kan delta i.
Mm.
Sina segelbåtar och vad det kan vara. Då kommer jag inte bli så bra vän med.
Nej.
Jag kan tänka mig nästan vem som helst förutom om man står långt bort ifrån mig politiskt.
Mm.
Att vara vän med. Men de ska vara snälla och de ska vara sig själva.
Mm.
Och om jag skulle ge dig en recension så här långt så tycker jag också att det går bra.
Ja. Ja. Ja, men vad, det låter ju svinbra. Jag skrev ju till dig att vi grät hemma åt Song för Sanji. Jag har ingen riktig fråga. Kan vi inte prata om den låten bara? Jag har inte känt så för en låt på så fruktansvärt länge.
Tack. Vet du det är fint att se dig? Jag vet om det är skit om gett dig. Vet du ta tid och res dig? Bli den du kan bli. Yeah, yeah. Vet du det är fint att se dig? Fast du gått ner dig. Mitt hjärta det blir som bly.
Alltså, du har ju också släppt låten nu med Daniel Forever som handlar om din kusin som blev avrättad, i alla fall skjuten.
Ja.
Men för mig, det är någonting med Song för Sanji som den träffar så jävla i magen. Alltså.
Ja. Vad jag tror varför det beror på.
Mm.
Därför att jag skulle säga att den är väldigt välskriven.
Ja.
Den är på gränsen till för enkel precis hela tiden.
Mm.
Den berättar aldrig vad den vill berätta i direkt mening. Till exempel, jag skulle framhålla den viktigaste raden som jag vet inte allt vad som hände dig. Jag var iväg, gjorde min grej, haffa Svenne tjej.
Mm.
Det är typ ett skitdåligt rim också. Det berättar om vårt utanförskap mer än någonting i låten. Varför behövde jag veta mindre om vad som hände honom för att jag skulle haffa en Svenne tjej? Jo, det fanns inga Svenne tjejer där att haffa.
Mm.
Det är genom sådana där utspel som låten skriver fram den verklighet som är vår.
Mm.
Och det är det som jag tror gör den extra stark. Så man kan hela tiden känna när man hör den att man fattar allt och att man är med på allt. Och den skapar inte onödig distans till lyssnaren. Men den skriver fram en verklighet som är främmande för många. Samtidigt som den beskriver en relation som jag tror alla har.
Mm.
Alla har någon sanning i sitt liv.
Mm.
Det kan jag gissa att du har någon i din barndom som du tänker att du önskar att det kunde gått bättre för.
Mm.
Så tror jag.
Verkligen. Hur mår Sanjin?
Bra nu, han har jobb nu.
Är det så?
Ja.
Ger han låten?
Ja. Ja. Han var jätteglad. Han var glad över att jag inte vet det. Att jag tog med allt. Han bara, du fick med allt. Och var glad över det. Och hans sjukdomsår och sådär. Jag tror att det är en upprättelse för honom. Därför att alla i Norsborg, de nya generationerna och sådär. De känner inte honom som vi känner honom. Så de behöver förhöra vem han var också.
Mm.
Det är svårare för honom att berätta. De har sin bild när han går där fram och tillbaka.
Han är lokal profil lite grann, eller?
Ja, han är fin. Han är jättefin kille. En gång, min syster åkte tunnelbana och blev av med någon väska av små killar. Jag låg i lumpen. Jag kunde inte komma. Men Sanji såg det. Och han sa, jag vet inte om han behövde säga något. Allting dök upp på nolltid. Han kom dit. Han sa någonting eller så. Och alla grejerna kom fram. Och de var på många olika ställen. De hade redan hunnit splittas. Över halva Norsborg var det. Väskan var på ett ställe, nycklarna på ett ställe, plånboken någonstans och så.
Är du kompisar?
Ja, du.
Ja.
Absolut.
Fan, vad härligt. Då drar jag i jingeltråden så provar vi. Daniel, när känner du dig fin?
På lite olika sätt. Jag kan vara fin för att jag har varit snäll mot dem. Och rar. Och typ gett bra råd när någon är i slut med sin kille eller tjej. Eller någon är ledsen eller så.
Mm.
Eller någon är frustrerad och man är fin. Så kan jag vara fin när jag klär upp mig.
Mm.
Det gillar jag att göra. välja noga slips till kragen. Liksom inte bara välja en färg på slipsen, utan vad är det för krage jag har på skjortan och hur blir knuten? Vad ska jag ha för knut? Vad ska jag ha för skor till?
Mm.
Vad har jag för nästuk till? Väljer jag bort slipsen till fördel för en scarf?
Mm.
Eller en pastrong?
Vad är det?
Det som man stoppar innanför skjortan.
Ah, det är pastrong. Ja. Bra ord att skjuta. Ja.
Man kallar det slarvigt för något annat. Men det heter pastrong.
Mm.
Det är som en scarf, men den är redan vikt på ett sätt.
Mm.
Den ska ge lite mer fluff. Man säger typ, vissa säger kravatt, tror jag. Men det är fel.
Ja, det är någonting annat.
Ja. Ja.
Just det. För du är ju aldrig... Du är alltid stilig.
Precis.
Ja. Visst är det så?
Ofta. Alltså jag kommer från en familj där det är viktigt.
Mm.
Och sen generellt för syrianer, de brukar vårda sitt utseende, sitt yttre.
Mm.
Det är en viktig grej.
Mm.
Men sen min morfar var skräddare. Och
det är sant.
Vissa av hans barn, min mamma och några av mina mostrar och morbröder fick ärva den där absoluta känslan för stil.
Mm.
Så för mamma är det viktigt att vi är välklädda.
Mm.
Och har alltid varit. Även när vi var fattiga, vi köpte bara fina kläder.
Mm.
Men vi väntade till rean. Så jag fick lära mig allt om stil och kvaliteter på tyger och allt vad det kan vara av henne. Även när jag var liksom mer ledigt klädd.
Mm.
Var det uttänkt.
Mm.
Så det kommer från henne och i förlängningen från morfar.
Mm.
Men min pappa tyckte också om att klä upp sig. Han var noga med vilka slipsar han köpte och sådär.
Mm.
Så det var på båda sidor.
När var du med i tv första gången?
Jag tror att det var... På den tiden hade alla program så här snabba namn. Ram eller Rek. Eller något sånt där.
Mm.
Det var något program för UR och då gjorde jag fortfarande lumpen. Så jag var bara 18-19 eller sånt där första gången. Kanske jag var med innan också, jag vet inte. Någon så här, de kom och filmade något inslag till Aktuellt om förortssvenskan och de samlade ihop lite förortare.
Mm.
Det minns jag inte exakt vad det där var.
Nej.
Men i egenskap på poet, det började för mig ganska tidigt alltihopa.
Mm.
Jag var med i Poetry Slam.
Mm.
Redan innan jag blev svensk mästare blev det någon grej kring mig.
Mm.
Så jag var med lite i tidningen, jag var med lite i tv. Kom ihåg att min Fenrik, vi var ute i fält. Han liksom ropade ut mig ur tältet. Korporal Bojas Joglo. Jag tänkte att jag hade gjort något fel. Så. Jag blev lite nervös och då var det att han ville berätta att han hade läst någon intervju och att det var bra.
Det är sant? Ja. Vad fint. Vad gjorde du i lumpen som korporal inom...
Nej, jag var ju skyttegruppchef.
Ah, jag
var infanterist på mekaniserat skytteförband som det heter. Så det var lite pansar, förmåga och lite kanonmat.
Ah.
Många dör samtidigt.
Ja. Viktig uppgift.
Ja.
Det var 15 månader, eller 11? Eller?
Nej, ett år.
Ett år, ja. Men var var det någonstans?
Vi var i Kungsängen.
Mm.
Och sen var vi runt lite.
Mm.
På Gotland och i Norrland. Och skulle testa sig lite. Det var mycket fält.
Mm.
Det var så.
Det känns som att du hade väl putsade skor.
Ja, det hade man ju.
Mm.
Det skulle man ju. Det var ju har du gjort lumpen?
Mm.
Ja, det var ju varje morgon de kollade.
Mm.
Men jag brukade göra det natten innan.
Mm.
Allting, så det var klart. Och raka mig också natten.
Mm.
Så och sen hade jag skrev varannan natt.
Varannan?
Ja, och sov igen varannan. Det var så det började.
På riktigt?
Ja. Det var där faktiskt jag la grunden för min poesi. Sen på kvällsmålet, eller fikat det där som man gick och hämtade mackor, eller käkade mackor. Då tog jag dubbel uppsättning av allt.
Mm.
Så smugglade jag ut det och sen hade jag, det var höst. Jag hade en påse så hade ett snöre, jag hängde ut i fönstret.
Mm.
Det här mackan och smöret och osten. Så.
Mm.
Över natten så det var som ett kylskåp. Så kunde jag den natten jag skrev vakna senare. Mm. Skorna var putsade, jag var rakad. Bädda, jag kunde bädda på typ 30 sekunder. Och sen smällde jag i mig i de där mackorna.
Ja.
Och så gick jag direkt till uppställningen.
Ja.
Så det tog... Jag kunde vakna 5 i.
Ja.
Och så jag gjorde så varannan natt. Och så
vilken show ändå.
Ja.
Hela rutinen på 5 minuter.
Ja. Nej, men jag var lite soldat. Ja. Liksom hela vägen med poesin.
Ja.
Jag var en nykterist. Jag drack inte. För jag ville inte förlora tid på.
Nej.
Jag dejtade inte så mycket. Eller knappt någonting.
Nej.
Jag tyckte det var viktigt nu att jag skulle lägga allt mitt fokus på att skriva.
Ja.
Kommer ihåg ett ofta så här, kompisarna var samlade och när klockan blev 11:15, då sa jag tack för mig. Så här.
Ja. Alla, var kommer det drivet ifrån?
Jag vet, alltså Ja, men så jag var, vi var ju utsatta, du vet. Jag kände jag fick en chans här i livet.
Mm.
Jag kom inte från några bra förhållanden. På ett sätt kom jag från toppen förhållanden.
Mm.
Alltså min mamma sjöng för mig varje dag jag kom hem från skolan.
Mm.
Det är klart att jag har bäst förutsättningar i Sverige att bli poet.
Mm.
Så det är en sida. Men en annan sida var att det var, man kände sig utanför samhället. Det där generella förortsgrejen. Det hade fått mycket stryk. Vi var fattiga.
Mm.
Och såna här saker. Liksom så... Det var mycket ansvar på mig, kände jag.
Mm.
Att om jag ska göra någonting utanför en säker väg att gå, en säker karriärsväg,
mm.
då måste jag verkligen lyckas.
Mm.
Så jag gick all in med det där. Då. Kanske också för att jag är man.
Mm.
Kanske också för att jag var kampsportare.
Mm.
Så var jag fostrad till att förstå mig själv.
Mm.
På det sättet att så här, vill jag göra det här så ska jag det.
Mm.
Och då kan jag det, men det krävs det här av mig. Så det blev så.
Men för om... Det är sällan man hör någon som har lagt den dedikationen i någonting.
Ja.
Alltså att man offrar, som du säger, dejtande och i det här festande och alkohol och sådär.
Ja.
Alltså, om du hade lagt...
Men alla de här som typ... Om, du kan inte jämföra mig med andra poeter och sådär.
Nej, men hockeyproffs kanske.
Exakt. Ja. Han, den här Van der Poel som vann OS nu.
Mm.
Han gör ju så.
Mm.
Han säger, jag vet vad jag vill vara om 4 år.
Mm.
Och därför kan jag träna så här mycket.
Ja.
Men jag kommer inte göra det efter det.
Nej.
Man lyssnar på honom. Jag, nu, poesi, det finns inget OS-guld.
Nej.
Det är den enda skillnaden.
Mm.
Det är ingen som kommer... Det finns inte ens en träningsanläggning. Det finns ingen coach.
Nej.
Allt det där måste du hitta på själv varje morgon.
Yeah.
Så det är en del av utmaningen.
Mm.
Men annars, det är samma. Så som de gör för att bli bäst i världen.
Mm.
Det finns ingen mysterium.
Nej.
Det är antal timmar.
Exakt. Men för det där är min tanke också, att jag tror att Zlatan hade kunnat vara världens bästa mäklare.
Ja.
Om han hade bara placerat, lite är det såklart fysik och att man föds med genetik, men jag tror fortfarande att den stora delen är antal timmar.
Ja.
Har du lekt med tanken om du hade lagt dem på någonting annat?
Ja, massa med gånger. Alltså om det inte vore för att jag mötte stort motstånd som jag själv upplevde med poesin. Jag hade gjort poesi några år sedan, hade jag kanske blivit programledare eller något annat skoj, så här, eller typ starta någon så här byrå ihop med lite folk och så här, du vet.
Mm.
Men jag hade kommit till en lite mer schysst.
Mm.
Så här, jag var lite mer vanlig. Alltså att jag kom in och blev lite mer vanligt betraktad.
Mm.
Men jag inte kände att jag var så här, udda fågel. Och behövde kämpa för min plats. Och bana väg för ny poesi.
Mm.
Det var mer självklart att allt det här, men visst, välkomna allihopa.
Mm.
Då hade jag inte varit poet. Så jag hade fortsatt skriva och gett ut någon bok här och var.
Ja.
Men jag hade tagit mig an lite roligare än andra saker.
Ja, just
det. Nu blev det att jag blev liksom, det var kamp. Jag kunde inte släppa kampen.
Nej.
Det var min plikt, det var min roll.
Ja.
Så jag skulle gå hela vägen.
Ja.
Så blev det bara djupare och djupare. Och ju mer du slåss för någonting, ju mindre benägen är du att ge upp.
Ja.
Så det blev så.
Men Nils van der Poel, om vi tar, han pratar ju så att han skulle lägga av nu.
Ja.
Har du sett något slutdatum?
Jag är dömt på livstid till det här. Det finns inget
slut.
Ja. Mm. Nu är det här. Om jag kan må bättre i den här. Om jag kan få hålla mig ledigare till kampen.
Yeah.
Om jag också kan bli en bra make och pappa. Fastän jag kämpar.
En whisky kanske.
Ja.
Hypotetiskt.
Slappna av lite så här. Om jag kan det.
Mm.
Det är bra.
Yeah.
Men kampen går före.
Ja. Yeah. Det är så.
Ja.
Mm.
Det kommer vara. Jag hoppas att jag kan också må bra. Bättre. Mm. Och att jag kan... njuta mera.
Mm.
Det är mitt mål.
Ja.
Gud satte mig på jorden och mitt liv blev så här.
Mm.
Och det har varit så tills nu. Kan lika gärna fortsätta.
Mm.
Så känner jag.
Mm.
Men jag hoppas och jag tror att jag kan göra mig förmögen till att njuta mer av livet.
Mm.
Och slappna av mer.
Mm. För det lät ju när du pratade om din 40 års...
Exakt. Jag vet, men jag kan inte ta ut segern i förskott.
Nej.
Jag känner att det är på gång nu.
Mm.
Men man måste akta sig. Man kan lätt hamna i den där bitterhetsfällan.
Ja.
Liksom kamp. Mm. För kamp, det är en sak. Men sen har du baksidan av kampen. Den är något annat.
Vad ska du göra med en skattad miljon?
Med en skattad miljon?
Mm.
Det är inte så mycket pengar.
En miljon efter skatt alltså?
En miljon efter skatt.
Mm.
Ja.
Vad ska du göra?
Då kanske jag säljer den bostadsrätt som jag har.
Mm.
Och vad den är värd. Och lägger in de pengar som jag också har liggande. Mm. Och lägger på den här miljonen. För att jag kan inte ta så höga lån.
Nej.
De vill inte ge till sådana som jobbar så här som oss.
Nej.
Jag behöver ha mer insats.
Mm.
Om jag ska köpa någon så här tjusig sekelskiftes trea i Mariatorget, då skulle den där miljonen komma till användning.
Mm.
Men jag måste inte bo i Mariatorget för att känna mig lyckad eller så.
Nej.
Jag behöver det som det ser ut nu, inte en trea. Jag bor själv. Men om det kommer in en miljon, då kan jag lika gärna bo så.
Ja.
Annars bor jag bra som jag bor.
Ja.
Jag bor i en tvåa i Aspudden.
Ja.
Det duger alldeles fint.
Oh, nice.
Och jag har låga omkostnader och sånt där, så det gör mig ännu friare i konsten.
Mm.
Jag har nästan inga kostnader med den.
Nej.
Vem är det som ger mig den här miljonen, vill jag veta? Det är det första. Det är inte bara en miljon som kommer in. Jag vill veta, vem är den här personen? Ja. Vad vill den av mig?
Ja.
Jag kanske tackar nej.
Det är ett arv från en... någon som inte hade några andra arvingar som uppskattade din konst.
Aha, kan det hända?
Mm. Det hände med Mark Levengood, han fick ett hus.
Du driver?
Nej, ett jättehus.
För det här som invandrare, du vet, arv och sånt där, det är inte samma sak för oss. Nej. Att det ska komma in någon faste som man aldrig har träffat, plötsligt dör och så fick man 800 000.
Nej.
Det där är ingen... Alltså, det fanns inte ens en t-shirt att ärva.
Nej.
Det är det som är... Så svenska som bara, jag växte upp fattigt, så jag fick ta brorsans stövlar och så här.
Mm.
Det fanns inte stövlar.
Nej.
Förstår du? Det är en annan historia. Mm. Så arv och sånt där, att, eller så här, man kommer hem till någon så bara, fan vad fint du bor. Och grejen var, jag hade sån jävla tur. Precis när jag kom hem från Amsterdam så här, var jag tvungen att bo hos morsan en vända. Så det var ju, alltså jag var där den sista veckan, jag hade varit där 3 veckor. Jag bara, jag kan inte bo så här. Då ringde en av morsans kompisar, behövde bli av med en lägenhet. Hajar du? Jag hade sån jävla tur. Så här, den där turen, jag känner ingen, förstår du? Ingen från Norsborg har haft sådär, sån tur. Det är typ, om vi hittar en sko, vi hittar inte båda, förstår du? Så, det är olika.
Yep.
Ja. Så jag vet inte, jag blir skeptisk när du säger någon ska ge mig en miljon. Mm. Jag vill veta vad det gäller.
Ja, jag hör dig. Om du fick en riskfri, kostnadsfri operation...
Var jag ont?
Ja, det ska du berätta för mig.
Aha. Nej, men det enda som jag skulle vilja ha hjälp med nu, det är lite shockwave therapy.
Mm.
Det är sån här stötvågsbehandling
för mina
höfter. Mm. Muskelfästet i höften. De är inflammerade och jag har gått med det ett tag.
Mm.
Sprang väldigt mycket intervaller. Nästan besatt av det. En period och...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Sen satte det sig någonting skit där.
Mm.
Jag har försökt vila bort det och med sån här massagepistol, men jag behöver gå någonstans och antingen få akupunktur eller sån här stötvågsbehandling. Jag har bara inte kommit mig för.
Nej.
Så det tror jag.
Men det går inte att skära bort?
Nej, det är inget man skär.
Nej.
Man bara man egentligen stimulerar självläkning.
Ja.
Men om jag ska in med kniven, vad skulle det vara? Och jag har ju bra hårfäste.
Verkligen.
Ja. Sen har jag lite gråa hårstrån, men det stör mig inte.
Nej, inte mig heller.
Nej, jag har lite fett på magen. Men jag bär det bra, tycker jag.
Tycker jag också.
Jag har inte så här biffig överkropp. Jag har aldrig brytt mig om att så här bänka eller triceps och biceps. Och sånt. Jag tycker det är viktigare att träna rygg, bål och ben.
Mm.
De är jag synnerligen stolt över.
Mm.
De muskelgrupperna. Känner mig jättestark.
Yeah.
Ja. Så om man skulle operera på mig, min näsa gillar jag. Ja, men jag känner mig faktiskt bra som jag är.
Ja, men ta stötvågor, det är ju kanon.
Ja.
Du kan springa intervaller.
Ja, exakt.
Det vore kanon.
Ja.
Partytrick.
Partytrick. Det bästa partytricket, det är att vänta tills alla andra har gjort sina grejer.
Ja.
Förstår du?
Ja.
De skryter om olika grejer och alla försöker skaffa den fina bruden. eller vad det är. Man sitter bara. Mm. Sen när de andra har gjort sina grejer, man säger någonting bara.
Mm.
Så det är klart, förstår du? Det är mitt trick, tror jag.
Yeah.
Ja. Ta det lite lugnt, låta de andra visa sina kort.
Just det.
Ja.
De spänner upp sina stjärtfjädrar.
Ja, och sen, jag gillar inte att göra hela jobbet.
Mm.
Om man ska typ, om man är intresserad av någon, eller vill bli kompis med någon, eller vad det kan vara.
Mm.
Det är inte upp till mig bara.
Nej.
Jag kan ju göra mig trevlig och tillgänglig.
Mm.
Men det är, sen måste den andra personen också steppa upp sitt game.
Yeah.
Du kan inte gå och stöta på någon eller gå och vara övertrevlig mot någon eller så här, vad kul att träffa dig. Så här. Kan säga lite grejer.
Mm.
Sen den andra måste också
just det.
Göra sitt. Jag gillar själv inte när någon kommer fram och försöker göra hela jobbet.
Nej.
Alltså vill bli min kompis från 0 till 100.
Mm.
Man får ju säga något så här, vilken fin tröja.
Mm.
Tack ska du ha, din tröja är också fin.
Mm.
Får man vänta lite?
Mm.
Du vet. Ta paus. Sen kommer så, vilka fina skor. Så, tack så mycket, dina skor också är fina.
Ja.
Sen kanske det går någon dag liksom. Så. Vad trevligt det var sist. Det var mycket trevligt. Kan inte gå direkt så här. Du är så himla härlig, jag skulle vilja känna dig. Det blir bara, det är inte så det går till. Nej. Tycker jag. Jag blir bara stressad av det där.
Ja.
Så jag gör inte så.
Coolaste följare?
Min morsa.
Ja. Mm. Är det på Instagram då?
På både Facebook och Instagram. Ja. Jag har de två, jag har inte de andra.
Ja, just det.
Mm. Ja, hon är coolast.
Ja, det är ditt kanonsvar.
Ja, hon är coolast av alla.
Ja.
Sen har jag många coola också, andra coola. Men min morsa är coolare än dem.
Ja.
Det menar jag på riktigt. Jag gör det lite enkelt för mig, för då slipper jag tänka.
Det måste man säga, men jag förstår ändå vad du menar. Ja. Du har ju rätt i sak.
Ja, rätt exakt.
Mm. Har du slagit någon?
Ja.
Mm. Utanför ringen?
Ja.
Mm. Varför då?
Att de var idioter.
Mm.
De kanske var taskiga mot någon brud.
Mm.
De kanske gick på någon svag. Då kan jag gärna tänka mig slå dem.
Mm.
Om det är så.
Mm.
Men inte att de... För att jag var rädd för vad de skulle göra mot mig. En gång var det faktiskt för att de ville slå min kompis. Men eftersom jag är brottare så blir... Jag behöver inte slå så mycket.
Nej.
För att de ska förstå att jag kan slå dem.
Mm.
Eller det kan räcka med att jag bara brottar ner dem.
Ja.
Det har hänt så här att man tar någon, vänder dem lite upp och ner så här. Och säger lugna ner dig typ. Så blir de lugna.
Skulle du, om jag slängde mig på dig nu,
ja.
Jag har aldrig slagit.
Nej.
Är jag på rygg inom 2 sekunder?
Nej, nej.
Ja.
Du är svag, det ser jag ju.
Ja, ja verkligen.
Ja. Så jag skulle inte ta emot.
Nej, men hypotetiskt. Om jag okej, du skulle inte ens lägga manken till. Va?
Nej, men det, alltså vadå? Om du hoppar och slår med en box i ansiktet?
Mm.
Är det det du gör?
Jag vågar inte ens tänka tanken. Det skulle jag ju aldrig våga göra såklart. Men säg att jag har kniv då.
Om du har kniv,
ja.
Ja, då måste jag vara försiktig.
Mm,
kniven är det värsta vapnet.
Mm.
Den gör jättestor skada.
Mm.
Pistol är nästan lättare.
Mm.
Alltså på nära håll så här, att skydda sig.
Mm.
Om du har kniv, det har hänt mig en gång. Men då skulle jag nog gå på dina ben.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Men det är fortfarande osäkert.
Ja, visst. Men vad sa du? Har någon närmat sig dig med kniv?
Ja, vi var unga då.
Ja.
Då gick jag på benen.
Ja. Vad var det här för människor?
Jag vet inte. Det var utanför en klubb.
Ja, just det.
Vi var typ 18 år sedan.
Mm.
Jag tror inte det var för mig. Det var för någon i gänget.
Mm.
Det var inte mot mig.
Nej, jag fattar. Mm. Jag vill inte se mig anklaga dig. En gång har jag haft en kniv. Men det var efter en fotbollsmatch. Så var det någon som
du bar en kniv?
Nej, motståndarna.
Ja.
Så var det någon från bänken som hade. Det spelar ingen roll. Men jag bara...
Nej, men det händer lite knasiga grejer. Nu har det inte hänt mig på väldigt länge, men det händer lite grejer. En gång i Simrishamn var det någon liten kille. Så här. Jag var inte heller så gammal, men han var ännu yngre och tanig. Som hade så här militärkläder med nazistuniform. Som hade liksom, typ, han stod och väntade på mig. Jag hade gjort ett jobb där dagen innan. Han gick patrullerade fram och tillbaka på den här bussterminalen.
Mm.
Och sen satt han sig bredvid mig och provocerade mig jättemycket. Och jag var inte på humör att låta det passera.
Nej.
Men han hade pistol. Den vi såg jag inte från början. Men då slog jag slog inte honom. Utan jag testade något annat. Jag sa bara att jag blev rädd för honom. Han sprang mot mig och skrek. Så jag hade jättemycket adrenalin. Så då istället för att hoppa direkt på. Så gjorde jag mig liten. Och så sa jag blev rädd för dig. Sa jag upprepade gånger. Sen när han blev jätteställd av det här då. När jag kände att jag hade lite kontroll på honom, då ställde jag mig upp och la handen på hans axel. Så jag sa, jag blev rädd för det. Bara. Mm. Och då gjorde han ingenting. Men jag var rädd.
Ja, det fan det.
Jag var rädd. Men jag ville inte visa mig rädd. Nej. Han inte skulle få luft.
Fuck, vilken mar. Men då var du där som egenskap av poet.
Poet, ja.
Har nassarna ögonen på dig?
Nej, det tror jag inte. Nej, jag är inte så... Det tror jag.
Fan, vad obehagligt. Just att de är där för... Alltså, han har ju sökt upp dig då.
Det var i alla fall min känsla. Ja. Att han jag hade upptäckt på en skolavslutning. Mm. Då var det så här... festkommittén. De här liksom kulturbrudarna. Mm. Som hade bestämt att jag skulle vara gästen.
Mm.
Så jag hade uppträtt. Och han kanske gick på skolan och tyckte att jag var sämst.
Mm.
Och blev arg för något jag sa. Jag hade ganska hårda dikter och låtar och sånt på den tiden. Så han klädde ut sig till soldat. Och stod och patrullerade där på bussterminalen. Men det gick bra. Och det hände. Det hände olika situationer i olika städer. Men nu, jag vet inte. Då var man ung och man kanske var i blickfånget på unga människor. Som inte var så mogna.
Mm.
Nu är det på ett annat sätt.
Ja.
Ja.
Vad hade du för affischer på väggarna?
Jag hade inga affischer.
Nej.
Min syster hade på Puff Daddy och Leonardo DiCaprio. Jag tyckte det var skitlöjligt.
Hon ringde dig?
Ja, men bara ett år.
Mm.
Hon trodde vid något tillfälle på riktigt att hon skulle gifta sig med Leonardo DiCaprio.
Mm.
Och jag hade liksom så här... Jag hade inte ens rappare som idoler.
Nej.
Jag tyckte att det var mina kollegor.
Ja, det var så. Mm.
Ja. Det var ju ganska... det är speciellt liksom så här. Jag tyckte så att det kan jag också lära mig.
Ah.
Det är klart jag hörde att vissa av dem var aningen bättre än mig.
Ah.
Men inte mycket. Här, du vet, 15-åring.
Ah.
Lyssnade på massa amerikansk hiphop och kände att det här är min kultur.
Ah.
Det de kan, det har de lärt sig. Ah. Det kan jag också lära mig.
Men du rappade du då innan du började med poesi?
Ja. Ah. Men nej, det kan man inte säga... Jag skrev dikter då också.
Ja.
Så jag, egentligen det första texten jag skrev var ju dikter. Då var jag ju i låg- och mellanstadiet.
Ja.
Men det är inte som att jag började med poesi för att jag skrev dikter. Liksom. Ja. Det som jag sen började med kan man säga, det som jag visade upp och rappade lite, gjorde mixtapes och sånt där.
Mm.
Det var musik.
Mm.
Men jag skrev hela tiden. Jag vet inte vilket år du är född.
90,
då hette det projektarbete.
Mm.
I gymnasiet.
Yeah.
På min tid hette det specialarbete.
Mm.
Då skrev jag en diktsamling. Diktens liv.
Mm. Var det bra?
Nej. Några var bra.
Yeah.
Men jag tyckte allt var skitbra.
Mm.
Alltså det var det som var det viktiga. Jag tyckte att det var jättebra allt jag skrev.
Mm.
Och det är viktigt. Mm. Det är mitt tips till alla som skriver som är unga. Viktigare än hur bra det är att du tycker om det.
Mm.
Och fortsätter.
Mm.
Det är det enda viktiga, att man tycker det är kul och fortsätter.
Mm.
Resultaten kommer sen.
Ja. Men om man tycker allt är bra, då kan det inte gå ut över ens inlärningskurva då? Om man
nej, tvärtom. Tvärtom.
Okay.
Nej, jag tror precis tvärtom. Allt, man kommer upptäcka allt ändå sen. I sinom tid, när man är mogen för det. Det viktiga man ska ta med sig efter varje dikt är att det som blev bra, blev bra.
Ja.
Sen kanske jag inte är så bra pedagog själv.
Mm.
Det är ibland... Behöver man på ett bättre sätt än jag kan identifiera sig med de som har problem i sitt skapande. För att vara en bra pedagog.
Mm.
Jag har inte riktigt haft problem någonsin med att skriva.
Nej.
Så då blir jag sämre pedagog.
Du har inte skrivkamp liksom?
Nej, eller så. Jag tror inte på det.
Nej.
Jag tror bara man ska vila ibland.
Ja.
Och sen skriver man igen sen.
Hur gamla grejer kan du läsa upp idag?
Allt från alla tider. Det beror på publiken.
Ja.
Deras behov.
Mm.
Om jag är i en skola så tar jag särskilt stor hänsyn till publiken.
Mm.
Därför att jag är på deras hemmaplan. De har inte valt mig. Men sen om jag är på ett bibliotek och samma publik kommer, låt säga de kommer med sina föräldrar, då tar jag ingen hänsyn. Då läser jag det jag vill läsa.
Mm.
Men om jag går till en skola, då är det inte min läsning. Det är deras upplevelse som är det jag ska åstadkomma.
Mm.
Då läser jag det som passar dem. Det beror på vad det är för publik.
Mm.
Då kan jag läsa från första boken.
Ja.
Inga problem.
Nej.
Allt är bra. Det är bara olika.
Mm. Har du varit i Romme Alpin?
Ja, Romme skidbacke. Ja. Ja,
ja. Nice. Var du där med skolan?
Ja.
Ja.
Jag älskar att åka skidor.
Du gör det?
Ja.
Är det en hobby fortfarande?
Det kan jag nog inte säga därför att jag gör inte så ofta.
Nej.
Men om någon skulle säga så här, Daniel, fan vi ska hyra stuga, ska du med?
Mm.
Spikar jag med.
Ja, vad härligt.
Ja.
Redan dina höfter bara, men det har vi ju opererat bort. Det är...
Nej, men jag tror inte att det är de rörelserna.
Kanske inte det.
Nej. Jag tror att det är helt lugnt.
Ah.
Det är bara löpningen som är problem nu, ja. Som jag saknar.
Mm.
Men gå kan jag gå långa sträckor utan att bli stel.
Mm.
Eller få ont. Men när jag springer så får jag ont sen dagen efter.
Mm.
Så det undviker jag just nu. Men allt annat funkar.
Jag kommer fram till Patreon-frågorna.
Ja.
Så nu är det lyssnarnas frågor.
Från kul.
Ja. Rulla jingel.
Patreon.
Vi börjar då, Daniel, med Love Öjen. Han undrar, om du kunde kommunicera med alla djur, vilket tror du att du skulle komma bäst överens med?
Fan, en bra fråga. Mm. Men alltså, elefanten.
Mm. Kan du? Mikael Wester vill att du berättar om en tonårsförälskelse.
Eva.
Mm.
Jag började gymnasiet. Det var första gången som någon gjorde något så här schysst. Mm. Som jag tyckte. Så. Typ då, och jag skickade en lapp. Det var en mattelektion. Jag satt längst fram. Jag gillar matte.
Mm.
Vi gick natur. Jag tyckte ju att oftast så stod läraren till mig fast det inte var jag.
Mm.
Man räknade med att det var jag som hade pratat eller någonting.
Mm.
Hon hade, som det verkar, identifierat det också. Den här lektionen satt jag ju tyst och räknade medan alla andra kacklade. Det var sista lektionen, tror jag. Och var trött. Och sen skickade hon fram en lapp till mig och det stod så här, kan inte du prata? Jag gör ett experiment.
Mm.
Jag läste och så fattade jag inte vad det betydde. Så det var inte att jag började prata på grund av lappen. Men jag fortsatte räkna och sånt där. Men lite mot slutet av lektionen så började jag prata av mig själv. Och då blev den här matteläraren, som jag glömt hans namn, han blev skitarg på mig. Han har inte sagt någonting i hela lektionen, men han smällde den här pekpinnen på mitt skrivbord precis framför mig och bara gormade åt mig. Han fick ett raseriutbrott. Jag satt bara som förstenad. Jag fattade ingenting. Och sen räckte hon upp handen när han hade lugnat sig. Och sa hon så här, det var faktiskt jag som bad Daniel börja prata. Alltså jag var, du vet, för mig det var det finaste någon har gjort liksom. Hon försvarade mig, hon hade ingen anledning.
Nej.
Ja, då tyckte jag att det var supermärkvärdigt. Så jag fick ögonen på henne. Det här var ju så här också att vi var tre invandrare i en klass med bara svenskar. Vi hade bytt från Botkyrka till Rönninge.
Mm.
Jag och två kompisar. Ja, så vi var med varandra. Mm. Men vi hade inte så mycket utbyte med de andra. Så jag tog det lite försiktigt fram.
Mm. Sen, svensk?
Ja, alla andra var. Sen, jag kunde inte liksom, jag visste inte riktigt vad jag tänkte och kände eller vad jag skulle göra exakt så här. Men det växte över tid. När jag hade liksom förstått att jag var kär i henne, då skulle hon gå utomlands ett år, utbytesår. Så då brevväxlade vi. Det var speciellt för att hon visste ju inte att jag var kär i henne. Det hade inte jag sagt. Så hon skrev om sin snubbe där och jag försökte vara så här stöttande. Så. Riktigt tönt var jag. Eller hur?
Ja. Både och, såklart.
Såklart. Eller jag vet inte. Men det var så här, det var skitjobbigt.
Äh.
Jag gick där och så här, kände en massa saker som jag inte kunde prata med så många om. Sen när hon kom tillbaka tredje året så blev vi typ tillsammans, men inte riktigt så här. Det var skumt.
Mm.
Jag hade byggt upp för mycket hela grejen.
Mm.
Men då blev hon jättekär i mig. Och så jag var liksom utmattad av alla de här svängarna.
Mm.
Så det blev ingenting riktigt. Och då blev hon jätteledsen och sådär.
Jävla...
Riktigt sån här...
Ja, man vill ju att ni... Ja, How Much Your Mother-grejen med den där lappen. Det är starka papper.
Ja.
Vi tar Joakim M. Har du något livsråd som har hjälpt dig?
Ja, min mamma sa till mig när jag var liten. Hon sa, du får göra vad du vill, men ljug inte.
Mm.
Och gå och gör vad du vill.
Mm.
Men du ska komma hem och berätta.
Ja, för henne det.
Ja.
Mm.
Så då blir det, vad kan jag berätta och vad kan jag inte berätta?
Just det.
Det blir en bra måttstock på vad man gör. Så ibland gjorde man kanske ändå någonting som man inte berättade. Men då vet man det.
Ja. Det blir en moralisk...
kompass.
Ja, det är inte så dumt.
Det är bra.
Ja.
Det var bra.
Så du berättade mycket för henne?
Ja.
Mm.
Vi kunde prata om allt. Hon var min bästa vän, min mamma och min pappa.
Mm.
Jag hade ingen pappa.
Just det.
Så det var bra, jättebra tips. Och sen när jag typ hade gjort lite grejer som var allvarligare.
Mm.
Hon var så bra på, hon hade fyra barn. Eller hon har fyra barn.
Mm.
Jag tycker, de andra syskonen får säga vad de tänker. Men som jag uppfattar så, morsan var exceptionellt bra på att veta vilka av barnet hon skulle satsa lite mer på för tillfället. Eller så här, var mer närmare. Mm. Så typ när jag behövde mer stöd, då var hon... Då, när de andra hade gått och lagt sig, jag och hon, vi gjorde te, vi satt upp en stund och pratade. Inte om det som hade hänt, utan om andra saker.
Mm.
Så jag kommer ihåg någon gång jag var på polisförhör så här, Hon började skrika på polisen, du vet. Jag kände tydligt att hon var på min sida.
King King.
Off.
Ett eget avsnitt kanske?
Av tre, minst alltså.
Victor Bussell undrar favoritlåt just nu.
Jag har en favoritlåt som står sig över tid.
Mm.
Change Gonna Come med Sam Cooke.
Mm.
Det är bara för att jag inte kommer på något bättre. Men annars så det finns ju de här Anderson .Paak och de här nya låtarna. Det är lite häftigt. Nu är jag så desorienterad att jag lyssnar jättebrett.
Mm.
Jag har ju det som är minst musik som är från 90-talet och tidigt 00-tal som jag alltid återgår till.
Mm.
Men av det som är modernt, jag slår på någon lista bara.
Ja.
Jag har helt kap. Jag skulle aldrig i mitt liv lyssna på en lista.
Nej.
Förut.
Nej.
Så. Eller så här, köpa sån här.
Blandalbum.
Alltså du vet, det var ju döden. Då var man ju den största idioten på jorden. Men som det är nu, och man rotar ju inte ens bland sina skivor längre.
Nej.
Man sätter på Spotify, det är det man gör.
Mm.
Och jag måste nog ändå säga att det är rätt praktiskt med de här listorna.
Mm. Du bara kapitulerar.
Du får döma, eller ni alla som lyssnar får döma mig som ni vill.
Det är knepigt med och motivera sig själv att plocka fram skivor nu. Alltså. Det är ett jävla meck.
Ja, min skivsamling den gick från det viktigaste jag hade
på
den bästa platsen i vardagsrummet till liksom lite sämre plats.
Mm.
Till bort gömd bakom böcker.
Mm.
Till två tredjedelar nerpackade casear och några kvar som synliga. Och nu har jag köpt nya casear och så fort jag får en lucka så ska jag packa ner alltihopa i casear och bara gömma undan.
Ja. Det är ledsamt.
Ja. Men det är liksom så här, det är inget snyggt längre.
Nej.
Det är inget man visar upp.
Nej, det är som att VHS är framme, det är bara weird.
Vem är du?
Trångt.
Men VHS är ännu värre för de tar ju skitmycket plats också. Men du skulle säga, jag gav bort, men jag hade en jättegedigen DVD-samling.
Mm.
Verkligen alltså. Mycket smal film och mycket bred, alltså allt.
Mm.
Sen var det en kompis som är en samlare.
Mm.
En riktig jävla samlare. Hon fyllde 40 eller något sånt för något år sedan. Jag gav henne hela min DVD-samling.
Mm.
Det liksom var två kartonger. Hon blev så jävla glad.
Ja. Fan, vad härligt.
Ja, för mig också. Jag blev av med.
Riktig win-win.
Ja.
Ann Södertörn, hon undrar, varför blir du dumpad?
Vem har sagt att dö? Jag blir dumpad. Vem har sagt dö?
Ja, det var en researcher här.
Jag menar allmänt, om jag blir dumpad, varför? Ja, men jag är inte 100% lätt att leva med.
Nej.
På vissa sätt är jag ju lätt att leva med för jag är omtänksam och snäll och så, men jag är lite, jag har mina grejer så här. Behöver min space. Jag tror att det kan vara skumt för att å ena sidan kan jag vara jättenärvarande och kärleksfull och lyssna och verkligen vara med. Så här.
Mm.
Och sen försvinner jag när jag ska skriva liksom, in i min bubbla. Kolla, det finns ju vissa kategorier som så här, starka profiler.
Mm.
Det är inte så lätt att vara med dem.
Mm.
Om du, också om du tänker dig en tjej så här, som du tycker att hon är briljant, hon är fantastisk, hon är värsta stjärnan och allting.
Mm.
Men du ska gå bredvid henne, då ska du också hävda dig som stjärna bredvid henne.
Mm.
Förstår du? Så det är inte alla som kan det.
Nej.
Nu jag säger inte att jag är så som jag beskrev den här tjejen, men det kan ju vara att någon upplever det så.
Mm.
Att det blir tufft att gå bredvid mig.
Mm.
Jag är så självklar.
Ja.
Och vissa saker är självklara för mig.
Ja.
Och jag kan vara dogmatisk. Och jag kan döma min samtid hårt.
Mm.
Jag kan döma mina kollegor hårt. Det är inte jättenice.
Nej.
Hela tiden. Ja.
De här lumpennätterna när du skrev.
Ja.
Hur skriver du nu?
Nu skriver jag antingen på uppdrag.
Ja.
Eller när jag får lust bara.
Ja.
Och i perioder hela tiden.
Ja.
Nu är jag i en period där jag skriver varje dag.
Ja.
Och det är bara på lust.
Var?
Hemma.
Du sitter hemma vid skrivbordet?
Ja, inte skrivbordet. Men skrivbord är värsta sophögen. Alltså. Bara allt ligger där.
Mm.
Men ibland om jag ska skriva till exempel en pjäs.
Mm.
Då rensar jag upp där och så fixar jag så att det blir trivsamt.
Mm.
Sen måste jag sitta mer fokuserat.
Mm.
Men när jag skriver sånger eller dikter. Det kan jag skriva i sängen eller soffan eller tåget. Eller när som helst.
Mm.
Det är nästan bättre tycker jag.
Yeah.
Än att gå och sitta vid ett skrivbord och tända en skrivbordslampa. Och bara nu ska skriva.
Okay.
Det där är mer för större massa text och redigering.
Ja.
När jag ska redigera en bok eller ett manus eller någonting.
Mm.
Då är det bra med skrivbord. Men annars skriver jag vart som helst.
Är det på datorn?
Mest telefon och iPad.
Joel V. Kall, han undrar, var det bättre förr eller är det bättre nu?
Det är bättre nu och det kommer bli bättre, ännu bättre imorgon.
Kommer det?
Mm.
Vad pekar på det då?
Allt.
Ja, inte miljön.
Jo, fan. Vi är ju närmare en lösning nu än vi var för 15 år sedan.
Ja,
då pratade vi inte ens om det som ett problem.
Nej.
På samma sätt. Då var det några miljömuppar som skrek sig hesa.
Ja.
Nu är det på agendan.
Ja.
Det är inte mindre kris då än det är nu. Bara för att deadline har kommit närmare.
Nej. Nej, men det var bra. Då längtar jag till det imorgon. Vi avslutar med Sofie Hallgren. Hon undrar bästa / värsta Sodom.
Svårt ju. Ja. Det var svårt.
Ja.
Alltså för fara och de här, de är ju sämst.
Ja, verkligen.
Och sen hora och fitta är ju sämst, för det säger man inte det.
Ja, men rövsmör tycker jag är bra tryck i. Jag vet inte, det ska komma från magen liksom.
Ja.
Alltså ska, och det är tråkigt då om det blir hora och fitta.
Ja,
man,
exakt.
Man hoppas ju att man själv ska komma med så här, någon jävla harang.
Ja.
Men jag är rädd att när...
Men kan man säga kukhuvud, det är ju bättre.
Det är bättre, ja, verkligen. Mm.
Det kanske jag använder ibland.
Mm.
Jag vet inte, det beror också väldigt mycket på vilka man är.
Mm.
Jag vet inte med vilka jag skulle säga kukhuvud.
Nej.
Jag kanske skulle beskriva någon punkkula så.
Mm.
Alltså någon idiotkille.
Mm.
Han är kukhuvud.
Ja, exakt, exakt.
Ja.
Ja, men det är väldigt bra. Man får ju väldigt tydlig bild av vad du tycker om den personen.
Ja.
Faktiskt.
Men svära så här, man slår i tå någonstans, ja, och bara... Då är det väl jävla skit man säger.
Ja.
Jävla skit.
Ja.
Skit också, eller jävla skit.
Ja.
Det är väl den bästa.
Ja, den är nära till hands.
Ja. Och den värsta är de här som man inte ska säga.
Ja, ja, men visst. Jag ska hämta ett kompisband, Daniel. För nu har vi blivit kompisar.
Mm.
Äntligen.
Vad fint. Och rosa.
Ja.
Med hjärtan. Med texten En riktig vän. Tack.
Ja, det är verkligen jag som ska tacka. Jag minns att jag såg det på... vad hette det nu? Shanazi-programmet. Som gick... jag tror att det var då jag såg det första gången.
Jaha. Jag har varit med i det.
Japp, det har du. Jag minns att du läste dikter där. Och sen gick jag till bibblan och lånade dina böcker. Och sen så visade min syrra spelade dig på den jävla nedladdningstjänst jag hade hemma.
Jag kommer fram.
Ja, det är inget. Jag är så jävla glad i dig och det du gör. Varmt, varmt tack.
Tack ska du ha. Tack för din fina vänskap.
Ja,
och tack för den fina pratstunden.
Det var svintrevligt. Hallå gänget, det var det avsnittet. Det var väl vansinnigt trevligt, så säg. Ni som hängt med ett tag, ni vet att det är dags för Bysell-segmentet. Det är under den här flaggen som vi hyllar de som hyllas bör. Och de vi hyllar är de som har varit fullödiga 50 kronors patrons eller mer i 3 månader eller mer. Pass på. Viktor Bäckåsen, Simon Borgemo, Robert Olsson, Anders Westlund, Oskar Friberg, Chris Twisted, Henrik Isaksson, Cecilia Isaksson, Joel Hellström, Superhamster, Carl Martin Polnov, Den enda Tyra du behöver, Henrik Persson, Daniel Enander, Marcus Åhl, Stadens kafferosteri, Marcus, Per Hultman Boje, Filip Pagels, Resus Minus, Kristoffer Esping, Mikael Konradsson, Emil Karlsson Heurlen, Thomson Lindqvist, Tobias Olsson, Pauline Kullberg, Emma Palmqvist, Twisted Christer, Erik Fröderberg, Martin Lundberg, Love Öjen, David Wallhult, Viktor Bussell, Andreas Eriksson, Jonas Udén, Joel V. Kall, Mange B, Fredrik Gräddan Gustafsson, Julia Helén, Mikael Wester, Fredrik Ung, Johan Dykhoff, Bara Dykhoff, Peter Axling, Daniel Melin, Mitt Fel och podcasten Värvet. Älskar er, tack för idag. Puss. But I know a change gonna come. Oh, yes it will.
catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.